En podcast från Sportbladet.
Hej allesammans och välkomna till 51% fotboll, folkets podd där vi diskuterar pressfika.
Vi har ju blivit hårt ansatta i veckan av någon form av överklassmobb, en så här journalistisk elit som har ansatt oss hårt att man inte längre får skämta om pressfika. Hur fan hanterar vi det egentligen?
Ja, först och främst är det intressant att det är en överklassmobb också. Vi har ett klassperspektiv.
Ja, men hur fan ska man annars sammanfatta det?
Kan du sammanfatta striden? Jag kom in lite bakvägen. Jag förstod inte riktigt var det började.
Nej, alltså som vanligt oskyldigt påhoppad egentligen. Att det var ett problem att betygsätta pressfika för att det fanns folk som inte har råd att gå på fotboll. Alltså det vi gör när vi pratar om pressfika, det är att vi hyllar klubbarnas fina initiativ och inget annat. Jag vet inte om man ska bli allvarlig där, men om vi ska vara allvarliga så är det så att ett fotbollslag eller fotbollsförening, fotbollsklubb som serverar pressfika, de får ju aldrig någon negativ publicitet i medierna.
Nej, så fungerar det naturligtvis. Får du bra kaffe skriver du en positiv krönika.
Jo, men vad fan, varför tror du Erik Niva skriver så lite allsvenskan? Han tycker det är för dåligt pressfika. Varför tror du det är så många avhopp från sportjournalistkåren som bevakar allsvenskan? Det är för dåligt pressfika. Alltså, det är ju så det funkar.
Mm. För mig är det den viktigaste frågan i...
Man kan ju tycka att AIK är en stor klubb, många fans och så. De får rätt mycket skit i medierna. Har du sett det? Ja, du vet ju. Vad har de för pressfika?
Ja, och hur reagerar Bosse Hansson på det?
Ja, exakt.
Till sist fick Bosse Hansson nog.
Ja, men så att jag förstår liksom inte riktigt vart de vill komma. Nej. Det är som att sparka in öppna dörrar.
Ja. Om jag ska vara lite allvarlig så har jag väl lite svårt att tycka någonting överhuvudtaget om pressfika. Jag tyckte...
Du har ju fastplatt in en hel jävla podd om pressfika.
Ja, men poängen var väl att det var helt poänglöst.
Ja.
Att det var exakt det. Jag bryr mig ganska lite själv vilken typ av bullar jag får om jag ska vara sådär ärlig. Jag var lite ironisk när vi började här.
Okej, men då släpper vi det. Att vi har ju ett fullmatat jävla program, 51% fotboll.
Ja, det har vi.
Folkets podd. Vi ska avsluta med att gå igenom Östersund. Vi har fått många, många insiktsfulla mejl om vad fan den här jävla föreningen egentligen står för. De är på väg upp i allsvenskan. Jag trodde att Östersund var en så här skidbacke, men det finns ju tydligen ett fotbollslag där någonstans också.
Det sägs ju att det är en stad också.
Ja, ja, det är möjligt att det ska vi gå igenom.
Otroligt insatta mejl får vi.
Ja, det får vi absolut säga.
Om vi ska liksom få folk att orka hänga kvar hela tiden.
Men, om vi började lite raljant så kommer vi att gå djupare vid Östersund. Vi ska givetvis gå igenom matematikprofessorns extremt noggranna uträkning av hur allsvenskan slutar. Vi ska kolla på vad gjorde klubbarna för värvningar här nu när det fönstret slog igen och det inte längre går att värva. Vad händer egentligen i Helsingborg? Jag har svängt vad gäller Hammarby. Jag tycker att de borde gå över till 4-4-2 när det Bergstrand måste svälja stoltheten och så vidare. Vi kommer naturligtvis att kolla lite på derbyt och klassikermötet i Malmö. Vi kommer att känna lite på min arena-ranking som vi gjorde, som blev ganska omdiskuterad. Men vi börjar väl med, som vi alltid gör när vi har nyhet, med den. Oskar Månsson avgår som fanskrönikör i direktsändning.
Ja.
Varför det?
Tänk vad folk höll andan där, vad jag skulle avgå från, det kunde vara vad som helst. Nej, men jag har skrivit sån här i
berätta vad fan det är först.
Ja, exakt. Precis, vi bestämde det att vi skulle på stora matcher, derbyn i Stockholm och Skåne har det blivit, så ska vi betygsätta hur klackarna sköter sig, beskriva hur inramningen var och så vidare. Och den har fallit på mitt bord de flesta gångerna. Och jag har skrivit lite olika krönikor om det, tyckt till, hyllat mest, sågat lite, och sen tyck till i betyg.
Och nu avgår du?
Ja, men jag,
nej,
men jag
är... När du står på din topp?
Jag har liksom...
Du gör som Torbjörn Nilsson, han slutar när han var som bäst.
Ja, om jag nu har varit så bra. Jag, alltså? Jag känner snarare att, att jag har tappat lite.
Du är för dålig helt enkelt.
Ja, men jag känner jag har blivit sämre.
Varför
borde,
det då?
Jag borde avgått efter 2 krönikor istället. Aha. Nej, men grejen är att när man ska beskriva de här matcherna så tappar du ju orden till sist. Alltså det är ganska svårt att gå dit och försöka hitta en ny ingång på det och beskriva hur fansen beter sig eller hur sångerna går eller sånt där. Det känns bara som man upprepar sig.
Men det resonemanget köper jag inte. Nej. Det är väl ungefär som att du går på en fotbollsmatch liksom och du skriver om någon jävla match dag ut och dag in. För fan, jag skriver om 3-4 fotbollsmatcher i veckan liksom. Det är klart att ord kommer tillbaka, det upprepar sig liksom, det var en snabb omställning och det var ett, liksom ett välorganiserat försvarsspel och bla bla bla. Alltså, det gör väl inget om man upprepar. Alltså, det handlar om att beskriva saker för vad de är, inte att liksom uppfinna hjulet varje gång. Det handlar väl om, okej, det är som, jag såg en sammanfattning av IFK Göteborgs säsong 2004 och Niklas Alexandersson intervjuades jävligt ofta av Kanal Plus som det hette på den tiden efteråt. Och han använde ju alla klyschor som fanns i boken. Grejen var att det var ju rätt, alltså han använde klyschorna på rätt sätt hela tiden. Hade Blåvitt i det här läget haft ett bra kantspel, då sa han vi kom runt på kanterna, då var det också anledningen till att de vann matchen. Hade de haft ett tajt försvarsspel, ja då var det också anledningen till att de vann den matchen. Hade de liksom inte fungerat som ett lag, ja då var det anledningen till att de förlorade matchen. Visst, det är klyschor, men det var ju beskrivande klyschor, så det gör väl ingenting.
Nej, det var ju klockan rent det där, särskilt när vi gick tillbaka till 2004 när Niklas Alexandersson, han jobbar inte som journalist. Jag kanske inte bara ska skriva att de kom runt på kanterna när jag tittar på en match. Men jag märker att du har vaknat på ditt konfrontativa humör. Men ja. om du ska lyssna lite nu då.
Ja, ja.
Du får gärna säga emot.
Men jag säger som brukar jag säga till mina kompisar, om ni inte vill känna er missförstådda, var lite tydligare.
Ja, men det var nu du skulle lyssna.
Okay.
En fotbollsmatch är jävligt mycket mer komplex och du ser aldrig samma fotbollslag mötas vecka in och vecka ut. Så jag menar, jag underkänner inte genren, men jag känner att jag har...
Du menar att det går ett slentrian i supporterleden eller?
Nej, jag menar att jag är trött på att skriva den typen av krönikor och någon annan borde göra det. Sen kanske jag kan hoppa på det, vad vet jag, om ett par år igen. Men,
Så du har avgått helt alltså?
Jo, jag har avgått. Men jag har liksom avgått på Henke Larsson sättet. Men okej, vi säger så här, jag skriver inga fler den här säsongen.
Nej, okej.
Du får någon annan göra i så fall.
Så du tar inte då, vad har vi kvar? Vi har Hammarby Djurgården va? Och Hammarby AIK på Tele2, de två derbyna, ja, i Stockholm.
Ja, och ett Skåne derby.
Och så har vi ett Göteborgs derby här i Göteborg, om man nu kan kalla det derby mellan Blåvitt och Häcken. Det är väl inte liksom på riktigt samma nivå där.
Nej, där har vi inte.
Men vi har Skåne derby kvar på Olympia.
Ja, exakt. Nej, Göteborg har inte skickat in någon tyckare, men de derbyn har inte den digniteten. Den hetaste matchen är ju västderbyt, som man kallar det nu för tiden. Det är de regionerna, Elfsborg och Blåvitt.
Så är det. Men rubriken håller då, alltså Oskar Månsson avgår som fanskrönikör.
Ja, det gör den. Däremot har den gett ganska intressanta uppföljningsspår som man kanske borde titta på, eller vad ska man säga, som fördjupar diskussionen kring saker och ting.
Låt höra.
Jag var kanske lite snabb när jag tyckte nu senast. Mm-hmm. Då handlar det mycket om att AIK inte hade något tifo. Är man supporterkrönikör, då är ju tifot är ju liksom 50% det man tittar på liksom. Alltså det är en match mellan särskilt AIK och Djurgården, kan man säga. Ja, Hammarby också för den delen. Sorry, jag var tvungen att ta lite kaffe. Du börjar så på så hög nivå. Och jag skrev då att AIK inte hade något tifo och jag dömde ut arenabolaget på grund av det, för att tifogruppen i AIK har känt sig motarbetade av dem under lång tid och fick lägga ner sin verksamhet. De sa att de klarar inte det längre. Och de skrev bland annat att arenabolaget hade fakturerat dem för tiden som de använt på arenan. Vilket låter helt vansinnigt dumt då, av en arena som behöver all positiv publicitet den kan få, inte minst Friends.
Är det Lagardère då, alltså de som sköter driften av, som har kommit in med de här nya direktiven då?
Ja, det är väl själva arenabolaget då, okay. Som
Thomas Perslund, om vi då ska hänga en
avgående vd, ja precis.
Person.
Precis, men jag fick ett mejl från en person inom arenagruppen som påstod att de inte hade fakturerat. Däremot skriver den här personen så här: vid några enstaka tillfällen har inte överenskommelsen följts av TIFO-gruppen, vilket medförts extra personalkostnader och kostnader för städning och återställande av inventarier efter skadegörelse med mera. Dessa kostnader har vi naturligtvis varit tvungna att skicka till AIK.
Är inte det relevant, eller är inte det rimligt då att ifall det blir ett extra jobb för dem så måste ju någon ta smällen, eller vad menar du där?
Jo, det var spelet jag fick från Arenabolaget.
Ja, just det.
Sen fick jag även från mejl från Patrik Sundberg, som är ordförande i AIKs allmänna supporterklubb, som har en liten annan syn på det. Detta gäller inte bara TIFO-gruppen, alltså det vill säga att de har haft svårt att samarbeta med Arenabolaget. Arenabolaget med avgående Perslund i spetsen har konsekvent vägrat att ta möte med supportrarna och hänvisar till att AIK är deras kund, inte supportrarna. Och sen går vidare med fläktarna som jag skrev om. När ska de fixa fläktarna? För att liksom, bengalrök ligger ju kvar som ett lock liksom, och då påstår allmänna supporterklubben att deras gräsombudsman, som de har tillsatt som någon slags expert på gräs från början, vilket
är han även nu expert på rök?
De verkar som att gräsombudsmannen har kollat röken också.
Okay.
De kom i
han är rökombudsman alltså.
Exakt, de borde byta titel. De kom fram i samråd med en ventilationstekniker som undersökt arenan för att hitta ett sätt att syresätta gräset. Med vinklingsbara don på fläktarna kan man skapa en skorstenseffekt och tömma arenarummet på pyroteknisk rök på bara någon minut. Just nu sprutar fläktarna luft rakt ut och skapar det lock som hindrar röken från att passera genom takluckan. Så, det var väl ganska intressant.
Ja, det var intressant.
Mycket information kanske.
Ja, absolut. Men jag måste ju återigen vara djävulens advokat här. Alltså, så länge man inte har fixat de här fläktarna, så vad fan måste man ta i sig? Man skiter knäck och dra iväg så jävla mycket rök. De vet ju vad som händer. Det är ju fullständig idioti. Det har ju varit så på Tele2 också. Det där blir ju en faktor i matcherna. Nu måste liksom lagen anpassa sig. Och nästa gång vi skriver en förhandsartikel på derbyt, då blir den första frågan: okej, hur sköter ni? Hur har ni lagt upp uppvärmningen för dubbel pausvila och att matchen inte kommer igång? Jag menar, Stefan Ishizaki pratade ju efteråt att hans kramp, ja men det var antagligen en konsekvens av att de fick vänta sig in i helvete länge. Då blir det ju bara liksom, då blir det ett sabotage i så fall. Då får man väl vänta till de vet ju att de inte har fixat de här fläktarna. Vad är det för jävla krigföring att förstöra spelet innan de har fixat det? Det får man väl göra som på allt annat sätt liksom, med dialog och med lobbyarbete och så vidare. Jag gillar inte alls den attityden som de kör liksom, att ja men det ska vara si och så. Nu var det lite så mycket bengaler, nu var det med såna här rökpjäser, de är inte så jävla farliga. Det är klart att det går att hitta ett samförstånd där. Det är väl ingenting man behöver liksom förstöra de sportsliga förutsättningarna för, tycker jag.
Men det där var väl ett försök till konstruktiv lösning, att man fixar fläktar. Om det är arenabolaget som inte vill fixa fläktarna, måste man väl kunna se gråskalorna i det också.
Ja, men de du hänvisar till, absolut. Men jag menar, jag antar att det var det han Sundberg som stod med rökpjäserna där liksom. Det är ju det jag vänder mig emot, inte liksom att man kommer med en bra och konstruktiv lösning. Det är väl jättebra, men vad fan, det handlar ju om de som skickar ut röken. De vet ju att det blir avbrott. De kalkylerar ju med det, de är fullständigt medvetna om det, och de förstör ju då medvetet för de sportsliga förutsättningarna. Det kommer jag aldrig köpa, att man använder sådana grejer. Det är som om jag skulle springa ut på planen och känna att nu vill jag göra en intervju med målskytten här liksom. Nu får ni vänta och spela liksom. Nu vill jag ha första king här, och så förstör jag liksom för massa människor. Det är klart att jag gör det liksom. Alltså man tar väl saker i dialog och via samförstånd. Det är väl jättebra liksom att han har en konstruktiv lösning här nu då, rökombudsmannen på det. Men nej, jag är inte riktigt enig med att man ska liksom med maktspråk försöka flytta
nu,
saker.
Nu gick du in på vad de som bränner bengaler gjorde istället.
Ja, exakt.
Det var inte det jag pratade om.
Nej, jag vet. Och det håller jag med om. Det var väl en jättebra lösning liksom. Och det är bra att du plockar upp det. Jag har inga synpunkter på att du vare sig tar upp det eller skriver om det. Det är väl kanon.
Och däremot är de här rökbomberna är farliga än bengaler, för att i rökbomberna finns det partiklar som kan vara farliga att andas in för astmatiker och så vidare. Bengalernas rök är inte farlig även för astmatiker. Det har jag undersökt med alla tester som gjorts bengaler och landets ledande experter, dessutom de ledande experterna i England på de här ämnena har undersökt det.
Jag tvivlar inte på det.
En stor granskning som tyvärr inte har fått publiceras för att den ansågs obekväm.
Jag tvivlar absolut inte på det, men jag önskar dig lycka till att få bengaler i folkmassa tillåten. Jag tror inte att det kommer hända, men vill du ta den striden så kör.
Jag tycker det är en dum sak att säga. Det är bättre i så fall att titta på journalistiken och se om det finns några relevanta invändningar mot själva faktaunderlaget. Jag tycker du låter ju som en, vad ska man säga, en kristdemokratisk kommunalråd någonstans som har upptäckt en ny trend och bara så till 100% idioti och inte säger att det finns folk som kanske tycker om det här eller som till och med har gått lite på matcherna för att de tycker att det här är en del av kulturen.
Jag har ju varit på fotboll i 15 år och jag har väl liksom sett de här svängningarna och hur man ska hantera det, och jag säger liksom inte att lagstiftare eller myndigheter har alla rätt, men jag tycker heller inte att supportrar har alla rätt i det. Det enda jag säger är att legal pyroteknik, kör. Illegal pyroteknik, det är inget som jag ställer mig bakom. Och det är liksom heller ingen hjärtefråga för mig att lobba för att man ska tillåta bengaler i folkmassor. Jag känner att den striden vill inte jag ta, helt enkelt. Sen är det visst, absolut, det är upp till var och en om man som journalist tycker att det är någonting man brinner väldigt starkt för och verkligen vill slåss för att bengaler i folkmassor ska vara tillåtna. Då är det väl bra att du liksom driver den frågan. Men det innebär ju inte att jag måste driva den frågan för det. Om du nu vänder dig till en fråga mot mig.
Med tanke på att du har tyckt extremt mycket i den här frågan och jag har tyckt ganska lite i den här frågan. Jag har gjort ett journalistiskt jobb, så tycker jag du lägger orden i mun på mig nu faktiskt. Mina åsikter har varit ganska lågmälda. Det jag försöker göra är att ta reda på fakta. Hur farliga är de? Varför är det sån avbrott den här säsongen, plötsligt efter så många år när vi inte haft avbrott? Varför ser det ut så? Och ja, jag har kommit extremt långt.
Jag har ju fått den frågan från supportrar också, så här: hur kunde det bli 15-20 minuters avbrott på derbyt här senast? Men jag menar, jag satt ju på Friends, det gjorde du också. Du måste också sett att här är en rök som det liksom inte, här går det inte att blåsa igång den, och man då kommer och frågar så här: ja, men varför blir det så långa avbrott? Ja, men vad fan, titta. Det ser ni väl att så här går det inte att ha det. Det är väl ganska uppenbart.
Det är från gång till gång.
Ja, men det var ju så nu.
Och
det
nu den... håller jag med dig. Ja. Nu låg ju röken kvar som ett lock liksom, och det var absolut vindstilla. Så nu kändes det ju helt rimligt att man inte skulle börja spela förrän dess. Men i andra fall har det ju varit nästan parodiska scener när folk har suttit och tittat på en kristallklar plan och undrat vad i helvete är det nu liksom som vi väntar på.
Ja, jag kan köpa det.
Och den strategin...
Men där har jag gjort då en research, och vad jag har fått höra, då handlar det också om så här hur alltså på Tele2 till exempel, att röken lägger sig uppe vid kameror för att hålla, som håller koll på till exempel ordningsstörningar och grejer. Alltså, då får man väl respektera det i så fall. Alltså, det där bygger ju på något form av myndighetsförakt. Jag tycker man kan överföra det på så här domardiskussionen. Alla blir förbannade på, eller många blir förbannade i Djurgården framförallt. Varför döms Djurgårdens mål i derbyt bort? Man ser ingenting på reprisbilderna. Men Strömbergsson är spiksäker, han är stensäker. Han direkt innan bollen har gått i mål på den här hörnan, så han direkt framme pekar mot Moon: du gjorde si och så fel. Ska man då inte lita på hans bedömning bara för att eventuellt inte visa sig på någon tv-bild? Nej, där lägger jag 100% förtroende till Strömbergsson. Han har sett någonting. Han är väl inte där i någon annan uppgift än att faktiskt göra den här matchen så rättvis som möjligt. För mig är det klockrent att okej, då får man lita på honom. Och sen gör han en likadan bedömningen och då går han fram och pratar med Mon. Men det finns också där liksom, att man litar inte på människors bedömning eller vad folk som säger. Om någon kan liksom ta fram, du som då är grävande journalist här, ta fram då att ja, men det är inget problem med säkerhetskamerorna, för röken stör dem inte. Fine, då får vi väl omvärdera våran åsikt, men än så länge så finns ju inte den, de uppgifterna.
Nej, det är väl ingen, det är ingen som har gjort det, men det hade varit intressant att kolla på. Ja. Däremot myndighetsförakt, jag har verkligen inget myndighetsförakt inom mig. Däremot tycker jag man ska förhålla sig kritiskt till myndigheter, för, och det är en del av vårt uppdrag. Och återigen i den här granskningen, jag har synat vartenda litet dokument som ligger till grund för den nationella strategin, och det är på regeringsnivå, och det är med alla. Det finns en så kallad samverkansgrupp som har lagt fram den här strategin. Och jag har sett vartenda litet mejl och vartenda litet utkast och varenda strategi från start till mål för den här strategin. Och jag kan visa väldigt många luckor i den. Hur man förvränger information, hur man har forskningsresultat som man helt enkelt drar medvetet felaktiga slutsatser på. Jag kan lägga de här papperna bredvid varandra, och sen får folk själva avgöra om de tycker det är rimligt att strategin bygger på felaktig forskning. Och det är inte jag som tycker någonting, utan det är landets ledande experter inom till exempel brandrisker, det är kemister, det är experter på strålning, det är liksom forskare som kollar på astma till exempel, och allt vad det är. Och de experterna är inte några lösa personer som jag hittat någonstans, utan det är polisens egna experter som de har använt i de här testerna, och det är de själva som säger att de här resultaten är helt feltolkade. Systematiskt steg för steg. Och jag tycker det var en intressant granskning. Däremot gick den ju inte att publicera. Polisen erkänner själva när vi konfronterar dem att de har hittat på.
Vad säger polisen om bengaler i folkmassa då? Eller vad säger experterna om bengaler i folkmassa? Att,
det har vi givetvis med också.
Och det är inte farligt eller?
Det är inte ofarligt givetvis, men, och det har vi inte på något sätt, det är jag och Kristoffer Bergström som har gjort den här granskningen, kanske man ska tillägga. Men vi kan väl säga så här i vart fall, att mellan 2012 och 2014 så registreras 4392 bengaler på läktarna. Typ 1500 på säsong. Lågt räknat kan man väl säga att vi har haft 25 000 bengaler på läktarna på 2000-talet. Bara de som har registrerats, det är givetvis många fler än så. På Karolinska institutet, på Södersjukhuset, på Sahlgrenska och Skånes universitetssjukhus känner de inte till några skadade för bengalerna. Vi har pratat med de som är ansvariga för traumaenheter och akutmottagningar, och de känner inte till några skador alls.
Men skulle en skada förändra ditt synsätt på det då? Alltså att, när, om det skulle bli en skada, vilket
jag kan, alltså skulle jag är inte klar riktigt här.
Förändra liksom ditt synsätt på det då?
Ja, men jag är inte klar. Och där får man ju inse också att det kan finnas ett mörkertal där, för att folk som bränner bengaler och säger att de bränner sig på handen kanske inte är så sugna på att uppsöka sjukvård. Det kan man ju tänka sig, och då har personer inom till exempel SLO och säkerhetspersonal också vittnat om. Däremot har man ju hittat, när vi letar, att det finns ju en del personer som har skadat sig. Det finns en del brännskador, de är ganska få, men det är klart att det finns folk som har bränt sig genom åren. Men de är väldigt få. Om man till exempel ser på nyårsfyrverkerier, så har vi ungefär 250 skadade per år som söker vård. Och då kan man tänka sig att de här fyra största sjukhusen i landet måste ju kanske ta en majoritet av de här. Då kan man ju sätta det lite i proportion också. Så det kan ju finnas en fara med nyårsraketer.
Ja, men och det är också helt vansinnigt. Vad fan, jag var på nyårsafton och vi var ute och sköt där på något fält liksom, och det flög ju raketer kors och tvärs liksom. Det var bara slumpen som gjorde att det inte slutade illa på något jävla sätt liksom. Det bara för att det går bra på ett sätt, så behöver man ju inte legitimera något annat som kan sluta ännu värre. Den logiken.
Men bengaler kan knappast sluta ännu värre, för att nyårsraketer dör ju folk av. Ganska sällan, men man kan ju dö av det.
Jo, men du kan ju
att du ska dö av en bengal.
Du kan ju jämföra då hur många nyhetsraketer, hur mycket människor som skjuter. Det gör ju för fan var och varannan människa. Jag menar, bengalanvändandet är ju ändå liksom riktat till, det är ju en relativt snäv krets som ägnar sig åt det. Det är ju inte liksom särskilt vanligt förekommande med bengaltändning i folkmassor om du jämför med hur jävla många människor som liksom skjuter raketer kors och tvärs. Liksom. Båda grejerna är ju farliga.
Absolut, men jag bara, man kan ju tänka, man kan ställa det lite på position. Man kan ju, om vi säger då att det är 25 000 som har tänts på läktarna på 2000-talet, så kan man åtminstone tänka på det. Och nu struntar jag mina egna åsikter, nu går jag till läkarna istället på de här sjukhusen. Det vill säga, som uppenbarligen borde kunna. Och de säger att man måste ju förstå skillnaden mellan att hålla en pjäs ovanför huvudet som ska brinna och en explosionspjäs. Att det är mycket farligare med nyårsraketer. Det är inte min åsikt, utan det är,
nej, men det håller jag fullständigt
med. Deras åsikt. Det finns ingen risk för att det börjar brinna på en läktare, säger experten för brandmyndighetsexperten som polisen anmält sig använt sig av i sina tester, eftersom en läktare är gjord av stål och betong. Röken är inte farlig, som sagt. Optisk strålning, som polisen sa att det var farligt, är inte ens en faktor. Dessutom kan vi visa att deras expert på optisk strålning gick hem innan testerna gjordes. Han läste lite på
förpackningen.
Känner
du dig som en så här missförstådd, du är någon form av profet här liksom, som inte får, du får inte ta ut ditt budskap i Sportbladet, och inga myndigheter förstår dig. Alltså du låter som att du är någon form av du vet någonting som inte andra vet, och det finns en konspiration här på Sportbladet som inte låter detta komma fram. Är det liksom det du säger, eller
får jag fortsätta på det jag sa? Ja. Däremot finns det en risk att det tar eld i till exempel en jacka eller en flagga på läktaren, och det kan utlösa en paniksituation. Där ligger risken, och den får man själv bedöma hur stor den är och liksom hur mycket och vilka metoder man kan tillämpa på grund av den risken. Det får man väl dra sina egna slutsatser av, helt enkelt.
Absolut.
Då var jag klar med det. Jag vet inte om jag behöver framstå som...
Nej, men jag bara, om du kände att du liksom, för du var inne där på ett tag att men du får inte publicera saker här, och alltså, det är ju inget bra klimat liksom.
Nej, detta har vi inte fått publicera.
Nej.
Så det tycker jag är dåligt, helt enkelt.
Så alla är emot dig liksom, för jag menar, det är ju inte jag som sitter och bestämmer vad som publiceras eller inte. Det finns ju rätt många chefled så som... Ja, avgör vad är relevant och så vidare. Och varför finns ingen annan tidning som har publicerat det? Är det samma grej där liksom, att journalister hålls tillbaka från att berätta sanningen, eller är det bara du som sitter på denna sanning, eller?
Jag vet inte varför du ska förminska mig så. Vi jobbade i 2 veckor med det.
Jag är ju nyfiken på det, som du tar upp det som ett exempel på att saker inte får publiceras i Sportbladet. Det är klart att jag måste ställa frågan liksom, vad fan handlar det om?
Ja, exempel, det var den här saken fick inte publiceras, punkt. Och alla emot, men vet jag väl inte, det är säkert många som tycker att man kunde göra det, men här tog vi beslutet att man inte får göra det. Och vi la ju 2 veckors tid på det. Vi använde alla våra kontakter som vi haft under många år, som gjorde att vi kunde få loss all dokumentation. Och polisen erkände själva att vi hade rätt, att de hade förvanskat testresultat. Och sen hade de lite motargument, till exempel att det fanns en ny typ av bengaler och sånt här också, och då får man väl titta på det. Så vitt vi har kommit fram till så finns det 2 typer av bengaler som är extremt dominerande. Man har gjort 2 undersökningar på det, bland annat i Djurgården i klubben, vilka folk har. De heter Comet och Icaros, och det är de röda som man ofta ser. Det är de vanligaste, billigaste. Ja.
Ja, var du klar eller? Ja. Något mer att säga om bengalerna?
Nej, det har jag inte. Det fanns ju mycket mer detaljer i det här som var intressant. Och som sagt, det är ju upp till en själv att avgöra. Vi försöker hålla oss till fakta helt och hållet.
Legal pyroteknik är bra, illegal pyroteknik står jag inte bakom. Oskar Månsson vill driva den debatten. Ska vi lämna det ämnet och gå vidare med våra övriga punkter på körschemat?
Ja. Ja, vi får rulla vidare.
Ja, det kan vi göra. Vi har ju haft två otroliga matcher här som har spelats, om man backar bandet lite, och det kan vi väl göra. Vi har ju haft ett mästarmöte nere i Malmö mellan Malmö FF och IF Göteborg, och vi har då Stockholmsderbyt där vi precis har berört liksom publikaspekten på det hela. Vi kan väl gå in lite på matchen också. Vi kan väl börja med en känsla och tanke som jag hade inför det här. För jag kom ju från från Malmö FF i Göteborg, och jag skulle på derbyt. Jag skulle skriva förhandstyckare, och jag kände någonstans att Stockholms derbyt är inte längre vad det har varit. Det är liksom inte den här enorma drabbningen nere på plan liksom. Det smäller inte i närkamperna, benpipor ryker inte på samma sätt, det blir inte hundratusentals gula kort och så vidare, utan jag har varit både på IFK Göteborg, Malmö i Göteborg, och jag var som sagt då på Malmö Göteborg på Swedbank, och där har vi alltså, vi hade 9 gula kort, en utvisning, 2 straffar och så vidare. Min känsla var att de här matcherna får en helt annan kampmoment än vad Stockholms derbyna får, och det kan ju givetvis bero på liksom att både Djurgården och Hammarby har ju idag konstgrästrupper. Trupper som är mer anpassade för konstgräs, och vissa av matcherna spelas ju till och med på konstgräs. Men även liksom gräsmatcherna har inte varit så. Så att när derbyt började och jag hade Malmö Göteborg färskt i minnet, så satt jag med och räkna liksom på 50-50 duellerna, hur många är de, hur ser det ut. Jag slutade vid utvisningen, för att då förändrade matchen helt karaktär givetvis när det blir utvisning. Men jag kom inte upp i särskilt många dueller, utan det tar liksom ett tag innan det hettar till. Det är liksom i andra halvlek, efter ett tag liksom, då börjar det bli så här, men det är inte så mycket. Och Djurgården, till min förvåning, vinner ju faktiskt flest 50-50 dueller under första halvlek, och de har ju alls inget fysiskt lag. Det talar ju för att AIK utnyttjar ju inte alls den fördel de kanske skulle kunna haft genom att gå in stenhårt i dueller.
Ja, jag håller med. Det är ju som du var inne på, konstgräsutvecklingen. Nu spelas inte den här matchen på konstgräs, men Djurgården har ju värvat spelare som är bra på det underlaget.
Exakt.
Det har varit ganska uttalat, till exempel med Berntsen och Moon, som är uppväxta på konstgräs, eller åtminstone Moons bakgrund i Sydkorea. Jag kan inte svära på hur det ser ut. Men han har ju spelat i Östersund de sista säsongerna, och Berntsen som kommer från Tromsö från början har definitivt bara spelat på konstgräs. Jo men absolut, och det vet jag inte, vissa sörjer kanske det, man kanske vill ha de gamla duellerna med Christer Nordin-matcherna där, liksom, när man...
Men där tror du inne på någonting, för att det tänker jag också på. Redan efter 2 minuter så får ju Henok Goitom en passning upp till sig, och han är på väg att få en tryckare i ryggen. Då gör han ju någon form av Zlatan-pass liksom, där han bara lägger bollen över hela backlinjen och friställer Mohamed Bagoura. Det har ju också liksom, skicklighetsnivån har ju ökat något oerhört jämfört med hur det såg ut för ett tag sedan. Så det kanske inte bara liksom, det kanske också är en utveckling av spelet, tänker jag.
Mm. Absolut. Ungdomslandslagens framgångar kan man nog koppla en del till konstgräset faktiskt, oavsett vad man nu tycker om det som matchunderlag.
Absolut. Ja,
för att man kan träna mycket mer och mycket bättre liksom, oavsett vilket väder det är. En annan grej där, det finns ett Twitterkonto som jag har sett att du följer också, och en hemsida som heter Allsvenskan Taktik.
Den är bra.
Jag vet inte vem som ligger bakom det.
Nej, men han sitter och kollar på matcher efterhand och gör lite så här liksom frysbilder och så vidare. Så.
Ja, jag tyckte han ringa in det här Stockholmsderbyt på nästan det bästa sättet, för att känslan var att Djurgården kunde ju verkligen gått på knock i andra halvlek om de hade velat, om de verkligen hade velat vinna den här matchen. Så hade de kunnat gjort det. Och nu försvann Laul och ska hämta Oshin.
Han står och stampar.
Okej. Nej, men då hade de kunnat gjort det. Och det här, den här allsvenskan taktik kunde ringa in det. God dag. För att de visade helt enkelt hur Djurgården i uppspelsfasen stod kvar med sex man på innan AIK satt in sin första press, det vill säga att Kerim Rapti gick ner och tog uppspelen istället för Emil Bergström, och på så sätt hotade de inte, utan de fegade sig igenom andra halvlek och det blev de straffade på, och det blev Oisin Cantwell väldigt, väldigt glad för, tror jag.
Ja, vi har en gäst här i studion, Oisin Cantwell. Vi ska hoppas att hans ljud hörs någorlunda här. Han är en AIK-supporter, han är en av våra absolut bästa skribenter här på Aftonbladet, som håller fanan högt vad gäller allas lika värde och bedriver en kamp mot krafter i samhället som vi tycker är lite obehagliga just nu. Så att det är en stor ära att ha det här, Oisin. Jag ska ge dig en liten introduktion här. Vi är inne på Stockholms derby. Där har du säkert synpunkter. Måns berättade precis här att det snarare kanske var Djurgården som gjorde fel. Jag skulle vilja säga att det här var en liten taktisk triumf också av Andreas Alm, den tränare som ni liksom skäller mest hela tiden på i AIK-led.
Jag vill först säga tack för att jag får vara med i den här eminenta podden, och väldigt vänliga ord, Robert. Det här kommer dock bli en mycket smutsig tillställning som vi snart kommer få erfara.
Det förvånar mig inte.
Men ja, och vi ska börja med det här derbyt. Jag satt ju på läktaren, åldrades 10 år efter vår utvisning. Vad var det?
32, okej. Så kände jag att om vi överhuvudtaget kan kriga till oss 0-0, så jag är mer än nöjd. Jag delar faktiskt båda era uppfattningar. Jag håller med. Djurgården felspelade. Robert, jag håller med även dig. Andra halvlek var väldigt skickligt taktiskt genomförd. Och jag vill ha fört till protokollet, jag tillhör inte de som faktiskt skäller på Almi, i varje fall inte reflexmässigt. Han är den AIK-tränare i modern tid som har bäst liksom vinst-förlust ratio. Sen ibland har han gjort konstiga uttagningar och sådär. Men ja, jag är jävligt nöjd med utgången av den här matchen.
Men det var egentligen inte därför du skulle komma hit. För att så här var det. På den och skötter med näven. För att du är så förbannad, för att vi har gjort en stor uträkning. Hur kommer den här guldstriden sluta nu? Jag har ju tagit på mig det här enorma ansvaret att liksom försöka tippa hela jävla allsvenskan, hur den kommer gå. Det är ju 11 matcher för 6 lag. Liksom. Ja, det är ju egentligen en övermäktig uppgift. Men du kommer alltså rusande upp här. Liksom,
ja,
och spottar, fräser och svär. Och när jag säger till Oskar Månsson att Oisin vill eventuellt vara med i den här podden, så säger Oskar att ja, på ett villkor, det är att han är jävligt arg. Hur arg är du egentligen?
Ja, om vi säger så här, du ska vara jävligt glad över att jag fick tag på dig då min ilska var som hetast. Möjligen har jag lugnat ner mig något, möjligen. Men med det sagt, om jag var din chef så skulle du få sparken. Alltså det här är ju oacceptabelt. Vi har en göteborgare, uppenbart färgad, som tippar liksom fucking usla Göteborg som seriesegrare. Ett lag som väl inte har vunnit en match på 5 omgångar, som har tappat Lars Wibe, som har tappat hela sitt spel.
Men tror du verkligen på det här liksom, att som journalist så är man så jävla färgad liksom, så att man sitter här och tippar liksom, så ja, men jag är från Göteborg och Oskar är från Malmö, och så här att ja, men då fan, nu tippar jag Göteborg för att ja, vad det nu skulle göra.
Oskar är en mer resonabel person än du
men vad är det?
Du kan inte göra saken, du är så mycket göteborgare så att du liksom pyser Göteborg.
Vad är det som händer med Göteborg, skulle jag då tro, när jag tippar dem först liksom? Får de då liksom ett bättre självförtroende för att Robert Laul har satt dem högst i tidningen? Eller är du menar att det är så här känslor som jag inte liksom kan motstå?
Jag är inte säker på att du är medveten om det. Omedvetet någonstans i det tuggar någonting. Göteborg måste vinna. Jag är göteborgare, jag kommer från Göteborg. I sak ligger det till på följande vis. Det kommer stå mellan Malmö och AIK. Och varför kommer det göra det? Malmö har den starkaste truppen, om det råder ingen tvekan. Det har tagit dem hela våren och få ordning på alla nya spelare. Vändningen mot Salzburg var faktiskt oerhört imponerande, och de kommer avancera under hösten. Med AIK är det nu så, traditionellt starkt höstlag. slagit tre toppkonkurrenter i rad, vilket väl imponerat till och med på en notorisk AIK-hatare som du.
Alltså, om du är journalist så måste du ju bara älska AIK. Alltså,
ja, vilka
tapetserar våra...
Ja, Sportbladet hade inte överlevt.
AIK är ju fantastiskt.
Ja, Sportbladet,
Oskar Månsson, hur många artiklar har du fått skriva om inte AIK hade funnits? Alltså, denna man från Malmö.
Ja, men alltså... Hela nationen är besatt av AIK. All kretsar kring AIK. Och precis som du säger,
ja, det Robert, köper jag som en mer rimlig förklaring i så fall.
Yeah. Ja. Sportbladet hade tvingats lägga ner om det inte vore för AIK.
Men hur som ska här? Vi kanske inte dra det, men hur ska du säga?
Jo. Varför kommer det då stå mellan Malmö och AIK? Jag har redan förklarat varför Malmö kommer att återfinnas långt, långt, långt där.
Ja, du hade någon lös teori om att AIK var ett bra höstlag också.
Ja,
mer att bygga det på, eller?
Ja, om jag får prata till punkt. Ja, om jag kan få behålla min surt förvärvade röda tråd.
Men tror du att du skulle komma hit och inte bli motsagd? Ja, vad fan hade du väntat dig en öppen estrada?
Jag hade i varje fall förväntat mig att jag kan få lägga fram min tes först. Och sen så kan du börja hacka på den. Inte tvärtom, men hur som helst. AIK traditionellt starkt höstlag. Vi har också det enklaste programmet av topplagen. Vi har betat av de flesta tunga konkurrenter. De två vi har kvar, Göteborg och Malmö, har vi båda på hemmaplan. Årets bortaspöke tycks, hoppas jag i varje fall, ha brutits i och med bortaseger mot Norrköping. Vi har gjort mycket bra förvärv. Joss imponerade nu i derby trots att han är matchovan. Ishii visar sig fortfarande spela på väldigt hög nivå. Får AIK bara behålla sina nyckelspelare, att de inte går i något jäkla fönster, och får i sneglar tydligen FC Köpenhamn på sådana där saker, så tror jag att det står mellan Malmö och AIK.
Hur många poäng har AIK tagit på konstgräs borta i år då?
Inte tillräckligt många. AIK har svagheter, jag säger inget om det, men bortaspöket är möjligen bortjagat.
Möjligen, ja. Kan vi föra nykter röst här, Oskar Månsson, denna infekterade debatt?
Ja, det är jag som ska stå för den. Ja, Oskin är ju en nykter röst vad det gäller brott och straff och allt möjligt. Men,
samt när det gäller AIK. Är det här någon jävla konspiration? Har jag två sportmurlar mot
dig? Däremot tror jag AIK blir farliga, och höstgrejen där spelar roll. Däremot, om man tittar på statistiken, enkla hemmamatcher 2012, hösten, Syrianska hemma 0-0, Gävle 0-1, 2013, Kalmar 0-0, 2014, Halmstad 0-1, och det var liksom exakt där som AIK tappade guldchansen alla de här säsongerna. För att gjorde bra resultat mot de bra lagen alltid, men ta de här minorna på slutet.
Jo, du behöver inte påminna mig. Jag har åldrats 10 år av de där jävla resultaten.
Men sitter du här och på fullt allvar tror att AIK, vad är de idag? De är femma.
Ja, de är femma. Men man kan
tror att de tar det alltså?
Jag tror att det står mellan Malmö och AIK. Tyvärr så tror jag att Malmö vinner. Oskar, du har ju helt rätt i AIKs oförmåga att plocka de där enkla poängen. Har fått mig åldras 10-15 år. Men vem vet, kanske AIK lär sig till slut. Jag tror att det handlar i AIKs fall om någon form av stöddhet, den här berömda AIK-hybrisen. När det går som bäst för AIK så är den väldigt, väldigt, väldigt bra. Den pumpar och fulla med självförtroende. Vi är oövervinnerliga. Men det kan också leda till att man går in i trista matcher, halv bara 11 000 på läktaren, vilket för många lag skulle vara en kanonsiffra, men spelarna tycks tro att det räcker med att ställa ut skorna, och så funkar det inte i Allsvenskan. Man måste vara bra i varenda match för att vinna, så är det, inte bara bra mot Malmö, derbyn mot Djurgården och så vidare, va? Utan även de här osexiga matcherna måste man vara på tå.
Jag tror det är det Andreas Alm menar, för han har ju tryckt flera gånger nu senaste tiden på att AIK mår bättre än någonsin. Jag tror att han känner att de har hittat möjligen kanske någon form av den typen av balans liksom. Ja. Dels kan de hålla tätt på ett annat sätt, och dels för att han har ju liksom reformerat AIK. Det är ju inte det här liksom 1-0-laget längre.
Nej.
Ett ganska sprudlande fotbollslag.
Ja, som sätt. Tyvärr släpper in på kuppen. Har vi också börjat släppa in en jäkla massa mål. Alltså,
traditionellt... Det har ju förändrats lite nu. Ja, de sista matcherna.
Jo,
han hittar då den balansen.
Ja, vi vet det till bättre. En sak till här som vi inte har nämnt. Jag ser ju ganska mycket allsvensk fotboll, inte bara AIK spelar.
Det var min nästa fråga, bra att du tar den. Ja. Vad fan, ser du någon fotboll förutom AIK?
Jo då,
överhuvudtaget vad du pratar.
Jo då, jo för 17. Jag ser en hel del matcher hemma på TV. Jag har inte sett alla matcher, långt ifrån, men ganska många. Och jag måste säga att den fotboll AIK presterade i första halvlek mot Elfsborg, då vi tog ledningen med 4-0. Det var fotboll på en nivå som jag inte sett något allsvenskt lag, AIK eller något annat lag, prestera hittills i år.
Nej, det kan du ha en poäng med. Den var väl de andra flesta imponerade av. Men om du tar de andra lagen här, du har ju sett då, hävdar du, Norrköping och Djurgården såg du i derbyt i alla fall. Liksom. Ja. Och Göteborg har du redan dömt ut då, de som då till protokollet ska föras, leder allsvenskan. Elfsborg en halvlek åtminstone där. Du ser inga större hot från de här lagen då?
Ja,
du nämner alltså, Malmö och så vidare liksom.
Om vi säger så här, så tror jag att Djurgården och Norrköping kommer att tappa. Det är två kompetenta, två bra lag. Båda är ju överraskningar i år. Men jag tror inte de har tillräckligt breda trupper, tillräckligt bra spelare för att stå distansen ut. Göteborg har haft en osannolik vår där de hela tiden haft marginalerna på sin sida. Jag såg exempelvis Hammarby, Göteborg, där Göteborg vinner på ett skitmål i typ 85. Hammarby var värda segern i den matchen, i varje fall oavgjort. Göteborg har inte imponerat särskilt mycket på mig. Och en match imponerade dem väldigt mycket. Det var när de krossade tyvärr AIK med 3-0. Då var de tveklöst mycket bättre än AIK. I övrigt har jag inte blivit särskilt imponerad av det laget. Elfsborg, ja, de ska man ju aldrig räkna bort, men de behärskar ju inte det här med naturgräs, vad det verkar. Jag tror inte de riktigt håller heller. Har jag glömt något lag nu?
Nej, jag tror att du har gått igenom alla där. Ja, men är det inte lite så här typiskt då, Oshin inne på det, men Göteborg, de har inte imponerat. De ligger trots allt högst i tabellen. Det är väl ändå så, det där laget liksom som är så jävla svårslaget och så här. Är det liksom inte de som brukar ta dem dra det längsta strået till slut liksom. Okej, nu har vi AIK som något nytt form av charmlag liksom, med allsvenskan kanske bästa spelare just nu, Henok Goitom, och gör fantastiska matcher och så vidare. Men det där gnetlagen brukar ju ändå liksom dra det längsta strået, eller har vi kommit in i någon annan fas här nu?
Ja, kan ju ha kommit in i turfasen också, för att Elfsborg, som vi har liksom sagt, att de bara glider med på något sätt, och man vet att de kommer liksom skugga in i det sista. Men de hade en fruktansvärt flyt mot Hammarby, fick en poäng där, gjorde en usel match. Jag tror de var trötta efter sitt Europaspel där, när de mötte Odd från Norge och åkte ut. Och sen kan de ha gjort allsvenskans viktigaste mål redan.
Det är straffen
igår.
Ja.
Men där hade de ju också alltså, att göra mål på straff i typ matchens absolut sista övertidssekund för att liksom slå Gävle. Det imponerar inte. Men du kan ha rätt i att sånt här kan räcka långt. Liksom.
Ja, och det var dessutom ett sånt här sjukt läge som de hade hämtat upp 2-0 till 2-2. Albersenelli har bollen i en absolut sista forceringen. Kan skicka in ett inlägg, men slår en helt vansinnig pass inåt banan så Gävle kan kontra. Men sen lyckas Gävle spela, jag tror det är Belanda som lyckas liksom trassla bort bollen på mittplan. Ja. Så skickar Elfsborg in den igen och får världens billigaste straff, som däremot var korrekt.
Det är en korrekt dömd, det hade en bra bild på Sportbladets framsida.
Ja, den är korrekt liksom. Dömd alltså, men det är så jävla dumt. Alltså,
men det ska billigheten i det. Så, ja, så de här klassiska avgörande målen, Oshin minns ju kärnas på Ullevi. Det var ju precis inte avgörande för att vara
flabbigt.
Men de här ikoniska bilderna, det kanske var den vi fick där. Det kan inte vara så glamoröst, men den poängen där. Eller de
tre till
de två de fick i slutminuten och de tre som de lyckades kriga till sig.
Ja, men Elfsborg är ju fosexiga. De får helt enkelt. Vad gulliganer, vad är det för skit? Jag måste säga en sak som
är... Elfsborg är väl det mest stabila liksom, allsvenska bygget. Jag vill säga,
men de är så förtvivlade.
Och tycker att det är häftigt att kasta skit på bönder som ni i Stockholm gör för det mesta. Men jag menar, det är väl det lag som under över tid liksom har presterat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I toppen här nu, vad fan är det sen 2006? Är det inte det vi diskuterar?
Jo, men det finns en stabilitet.
Hur bygger du framgång?
Det finns en stabilitet, men nu, jag måste säga en sak. För när du nyss pratade om Göteborg och sa, ja, men är det inte de som gnetar sig till poängen och som leder efter alla? Så, var det 2 säsonger sedan, eller var det möjligen 3 säsonger sedan som Helsingborg ledde ganska betryggande efter halva allsvenskan och sen sjönk ihop och slutade, jag minns inte var de slutade, 3 kanske 4 och sånt där.
Ja, det var ju till och med 2013. Ja, då tappade de mot Malmö, men de var ju jävligt bra 2013.
Ja,
då,
ja 2013.
Ja. Roar Hansens första år där liksom.
Just det, precis.
Ett jävla flow liksom. Och så tappade de ena.
Ja, och jag tror att det är något liknande vi kommer att se med Göteborg.
All right, du Orsin.
Får jag sjunga lite bara för innan jag slängs ut ur studion.
Nej, du är kvar. Oskar hade en punkt till här, tror jag. Vi har kallat det på förhand den mest intressanta programpunkt som någonsin har levererats i en podd. Och det är Oskar Månsson som har tänkt ut det.
Oh fan!
Ja.
Men då tar vi överdriver lite när vi säger så. Ja, vi tar det nu.
Och sen får Orsin sjunga efter den då.
Ja, jag ska sjunga väldigt kort.
Ja. Orsin, vilket är förbundets lag?
Förbund, ja, alltså där, jag vet att det cirkulerar konspirationsteorier, och jag vet att inte minst det faktum att Svenska fotbollsförbundet huserar ut i Solna får många att tro att AIK är förbundets lag, vilket också ska...
Lennart Johansson, Christer Malmsten, alltså hur många ska jag räkna upp?
Jo, men alltså, ja, gamle Lennart, alltså, det är ju Sveriges tyngste supporter utan tvekan, men... Jag är allergisk mot konspirationsteorier. Ingen skulle bli gladare än jag om det smyg var så att AIK på olika sätt gynnades av detta faktum att fotbollsförbundet ligger där ute och att AIK spelar på nationalarenan. Men jag kommer tvingas göra er besvikna på den här punkten. Förbundet har inget lag.
Men är det så med många av dina AIK-supportrar eller kollegor och så här, de hävdar ju att Malmö har liksom, AIK visst de möjligen köpat det en gång vart, men nu att det är Malmös lag liksom. Malmö har domarna med sig, de har förbundet med sig, de har media med sig, bla 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 liksom.
Bra för svensk fotboll.
Ja, bra för svensk fotboll.
Jag tror inte man ska blanda in förbundet i det hela, men att storlag har fördelar, men det tror jag mer handlar om psykologi, att det sitter i domarnas hjärnor. Jag har en kompis som en gång i världen var AIK-spelare på, alltså han var ingen jättekändis, men han spelade i AIK under Göteborgs storhetstid med UEFA-cup-segare och allt det där, va? Och han sa alltid, det handlar inte om liksom orättvisa straffar och så här, men nästan varje 50-50-situation gick AIK emot när man mötte Göteborg. Va? Och andra spelare, andra allsvenska lag tyckte det också. Alltså det var alltid jävligt tungt att möta Göteborg på det sättet. Att man fick aldrig någonting gratis.
Det finns ju internationell forskning som påvisar liksom, som i Premier League och så vidare, att storklubbarna har ju en majoritet av straffar och beslut och så vidare.
Absolut.
Men det beror ju oftast, kommer man fram till här, att de också har liksom ett övertag så att de får fler situationer. Mm. Och är de inne i fler situationer,
just det.
Alltså, så får de också mer med det.
Liksom. Exakt, men man kan ju inte säga att allt det här beror på domarna. Det är klart att de bästa lagen hela tiden hamnar i situationer där det är möjligt att få fördelar. Va? Men jag tror inte vi helt ska bortse från psykologi. Ta nu exempelvis den här straffen Elfsborg fick mot Gävle igår i absolut sista sekund. Säg nu att det är AIK Gävle på Friends, det är 20,000 på läktarna. Skulle domaren blåsa straff till Gävle i motsvarande situation? Det är jag alls inte säker på.
Men Kennedy Backe-Solo gick ut här och hävdade att Hammarby har en nackdel för att alla domare som kommer till Tele 2, de vill visa sig på den största sidan mot publiken.
Ja, jag såg, men det där är bland det larvigaste jag har hört. Det är om inte annat djupt originellt. Alltså, jaha, borta domare. Liksom, så här, det får ju vara någon jävla måtta.
Ja, fast det är inte helt ovanlig åsikt ändå. Det finns ju supporterled att så här, domare ska visa sig att jo, man kan alltså, stå emot publiken.
Supporterled.
Ja, där, det räknar där, vi väl ändå in där.
Ja, ja men absolut. Men att jag är supporter innebär inte att jag ställer upp på allt jävla trams som påstås.
Förbundets lag, AIK anklagats. Jag hävdar att Malmö har fått den stämpeln, men du har svaret, Oskar Månsson.
Ja, det är inte Göteborg heller.
Nej.
Som möjligtvis var det på 80- och 90-talet. När svaret är ju inte givetvis, ska jag säga, för det skulle ju kunna vara Sundsvall. Men det är ju jävla såklart.
Ja.
Det märktes på straffen igår.
Nej, men nu talar du kraftigt mot det, Månsson.
Jo, men så här, det finns ju en fair play-liga som förbundet ansvarar för, som kan innebära en plats i Europa, och så blir det Sverige rankar sig högt på en sån här fair play-ranking.
En ganska godtycklig bedömning där, va?
Ja, det här det blir intressant, för att Sundsvall leder det här året. Det är därför jag liksom sa att det kanske Sundsvall en dag. Men som du säger, det här systemet har ju fått kritik för att det just är godtyckligt. Att det är matchdelegater, att det är gubbar som sitter och äter bullar och tittar lite på spelet. Och sen är det inte bara spelet utan även supportrarna. Och Gävle har ju faktiskt kvalat 3 gånger har de kommit ut i Europa på det här systemet. Och de har ju alltid absolut högst fair play-poäng bland sina supportrar. Och det är klart att det händer inte så jäkla mycket på Strömvallen med tanke på att de inte har så många och inte så engagerade supportarna. Då blir det inte så mycket skit heller. Och frågan är om det är liksom, är det rimligt att det ska vara så?
Nu har du dömt ut jävla supportrar som inte är särskilt engagerade. Nu kan du nog räkna med att det plingar till i mailboxen. För vad heter de? Det finns ju ett gäng där i True Blues, som garanterat kan ha en avvikande åsikt i det här sammanhanget. Nej, jag köper teorin. Men om man slår ut för Bayligan de senaste 10 åren då, som Gävle har varit uppe i Allsvenskan, skulle de toppa då alltså de som liksom regelbundet har hamnat högst i den här?
Det är jag ganska säker på. Jag kan inte svära på det. Men med tanke på att de har kommit ut 3 gånger i Europa, det är inget annat lag som har kommit ut med en. Det var ju faktiskt Brommapojkarna som kom ut i fjol. Apropå det här att man kanske vinner på att inte ha så många och så högljudda supportrar.
Och Kinkrappen, du köper inte konspirationsteorier, men du har fått fakta här att Gävle är förbundets lag. Håller du med innan du lämnar studion?
Det finns en poäng i ett resonemang, tveklös, va, men förbundets lag. Får jag sjunga min lilla trudelutt?
Ja, kom nu, så ska vi gå vidare på nästa punkt här nu. Var det inte
några sekunder
sjunger för illa här nu sen?
Jag ser solen stiga över Råsunda. Jag ser hovets is
och klar. Podden får sin beskärda del av mig.
Och bönderna de gapar ut av fasa. Och snutarna de spejar och de tar. Så där, det räcker så. Ja, det räcker. 2 färger, 1 trumf.
Och Shinkantwell har gjort sig om möjligt ännu mer odödlig i de gulsvarta leden. Vi tackar honom.
För övrigt en gammal Aftonbladet-kollega till oss som har skrivit texten till den här låten.
Jaha.
Mm. Det var mer än vad jag visste.
Vem då?
Som jobbar på TT numera.
Ja, Niklas före detta TT Johansson Gren, eller?
Ja, som inte bevakar AIK.
Ah, nej, just det. Han får inte faktiskt inte bevaka det.
Tack för att jag fick komma.
Tack själv, Arsin.
Ja, mycket trevligt.
Det var högt och lågt.
Ja, trevlig helg, pojkar.
Och vi kom fram då till att AIK slutar 5:a i Allsvenskan. Så att nu går vi vidare på nästa punkt.
Det var en jävla tur att jag tagit stänga dörren innan du sa det där.
Nu går vi vidare på nästa punkt. Eller har vi något vettigt att säga om Allsvenskan nu när vi har Oshin har lämnat studion? Eller om guldstriden, tänkte jag.
Niklas Gren dök upp på oss, eller på Friends förra sommaren, tror jag, för de hade så liksom sjukdomar på tätet, så de fick inte smyga där och rapportera och försöka göra en väldigt objektiv bedömning. Hur som helst.
Har vi något vettigt att säga om guldstriden nu när vi kan ta det i mer intellektuella termer?
Ja, men du har väl räknat på det här, va? Du har ju tagit matematik.
Professor S. steg till, ja. Ja. Nej, ja. Och det är möjligt, om jag då ska vara kritisk mot mitt eget resonemang, att jag landar lite högt. Alltså, jag landar ju att Göteborg hamnar på 61, Norrköping landar på 61, Malmö på 60, Djurgården på 59 poäng, AIK på 58, Elfsborg på 58. Alltså, det är ju rätt höga, det är många lag som ska gå jävligt bra här. Men jag tycker att när man tittar liksom på spelschemat så här har jag liksom tagit en plumpmatch där det verkligen går åt helvete. Jag har räknat med att de flesta toppmöten slutar liksom oavgjort. Givetvis inte då Malmö hemma mot Elfsborg, eftersom Elfsborg inte riktigt kan vinna på gräs. De har inte bevisat det. AIK har lite fler plumpar på bortaplan eftersom det är så det har sett ut, och det finns liksom ingen anledning att tro på ett annat sätt. Men går det ungefär, då kommer man landa på de här siffrorna.
Det är väl det som man kan ha som invändning då, helt enkelt. Att du har räknat på att det krävs 60 poäng för att vinna, men om vi ska ha 6 lag med så kan man nog vara ganska säker på att det blir lägre än så.
Att du tror att det kommer bli fler plumpar, och jag har räknat med en grov plump för alla liksom.
Ja, jag tror det.
De kommer tappa poäng i matchen givetvis eftersom de möter varandra, men jag tror inte att de i det här utgångsläget på förhand gör så många fler plumpar. Något lag kanske gör det, men Elfsborg då har tappat ju rejält i den här rankingen.
Men man kan väl säga så här då, att det är inte alls eller inte alls otänkbart att ett lag ändå hamnar där uppe, men då gäller det kanske att det är 2 lag som rycker. Man kan i alla fall vara säker på att 6:an i tabellen inte kommer få 58 poäng som Elfsborg får. Det kan ju nästan inte bli så, känns det som. För så fall har vi har det här 61, 61, 60, 59, 58, 58. Det hade varit härligt om det blir så, men det är väl det i så fall. Det kanske...
Jag skriver en krönika också om att Andreas Alm hävdar att guldstriden inte har börjat. Jag hävdar att den definitivt har gjort det, och jag leder ju det bevis genom att den anspänningsnivå där i matcherna är ju helt obegriplig egentligen. Alltså, vad hade vi mellan Malmö och Göteborg? 9 gula kort, 2 straffar och en utvisning. Och derbyt här var ju också en jävla batalj liksom. Och de här matcherna, det är ju rätt många matcher de här topplagen ska mötas i och med att det är så många. Därför måste man hävda att den faktiskt har börjat, för att det blir ju en annan typ av matcher när de här lagen möter varandra. Det blir så oerhört viktigt. Det kommer ju få enorma diskussioner om allt mellan himmel och jord. Jag har ju försökt gå ut nu och sätta ner foten att vi kan inte fokusera så jävla mycket på domar hela tiden. Det går inte, det kommer bli ohållbart i längden. Just för att den anspänningsnivån är där, och den, jag hävdar all, nej, den finns inte. Jo, det gör den. Alltså, det är bara att titta på hur matcherna ser ut. Vem ger du rätt med, eller all?
Ja, alltså, en guldstrid är, får man väl börja det. Alltså, men visst, jag kan väl vara med dig, för att anspänningen kommer ju vara på topp i jäkligt många matcher, och det är de redan nu. Så jag går med matematikprofessorn för en gång skull.
Går du även med matematikprofessorn då på att det blir Göteborg och Norrköping som landar på flest antal poäng, och att det blir en målskillnadsstrid? Att det är IFK Göteborg som vinner allsvenskan. Du har redan sagt att Malmö ska vinna allsvenskan med 10 poäng, det har du backat från. Men tror du att Malmö har ju de som 3 i den här uträkningen? Tror du att de även kan köra om Norrköping och Blåvitt?
Ja, i och med att jag tippade in på säsongen så står jag fast vid det.
Du viker aldrig från ett lagt tips alltså?
Nej.
Och det gör inte jag heller egentligen, men det här är ju en uträkning. Det här är inget tips, utan det här är ju en matematisk formel.
Nej, det är sant. Men om jag hade haft en superkänsla för något lag så hade man väl kunnat säga det. Men grejen är att jag inte har det. Alltså, jag vet inte. Det känns ju nästan hopplöst. Man kan knappt döma ut någon ens. Det är ju på den nivån faktiskt.
Elfsborg har ju dömt ut här då, och det gjorde väl Oshin också då, fast på helt andra grunder som kanske inte är så relevanta, för att det är de ju helt enkelt inte. Så
att... Nej, samtidigt har du ju dömt ut dem som att de ska hamna 3 poäng efter laget som vinner guld, så det är liksom,
nej, exakt.
Det säger en del, de har jämnt där.
Har du något mer du vill säga om guldstriden, eller ska vi säga att vi har ju varit på här ett bra tag i och med att Oshin var med också? Eller ska vi gå vidare till att ägna lite uppmärksamhet åt den övriga allsvenskan, som ju absolut inte är ointressant?
Det kan vi väl göra. Vad har vi för punkter? Ska vi kanske ta Helsingborgs ekonomiska kris?
Den är intressant. Alltså, de hade räknat med ett publiksnitt på 10 000, va? Och nu upptäcker de att de inte kommer komma upp till det. Och då kommer de då att göra ett ekonomiskt minusresultat. Och då måste de sälja spelare. Är det Henke Larsson-effekten här som har slagit fel då? Eller varför kommer inte folk till arenan i den utsträckning som det hoppades?
Ja, precis. Ja, apropå min roll som fans kronikör så dömde jag ut Helsingborgs supportrar efter Skånederbyt som att de var bortskämda. Alltså de var bortskämda av framgångar och alla titlar som Helsingborg bara tog för några år sedan. Och sen så har det ju faktiskt gått ganska snabbt ut får man ju säga. De har inte någonting med toppen att göra nu för tiden. Men då fick jag ju lite mottog där att det kanske snarare berodde på den här premiären i fjol där en person dog och
att den fortfarande liksom
sitter kvar. Ja, att det levde kvar och folk liksom tappar lusten så pass mycket liksom. Och sen samtidigt då, att man har byggt om Olympia och det var lite
bara... Du ska bygga om ännu mer?
Ja, det var lite bökigt där liksom hur man sitter och hur man får ta på biljetter och sånt också. Problemet handlar ju bara strikt om att de har misskött sin ekonomi. Henke-effekten var ju snarare om att han fick kred när han gick in i början och sa att ingen ska ha mer än 30 000 här för att vi ska liksom inte ha några spelare som glider runt och är mer värda än de andra. Och de försökte ju göra sig om Smarason på alla sätt som det gick. Liksom. De fanns ju ut honom på grund av att han har hög lön. Det var inte hans fel kan man tycka. Men det borde man...
Nej, Jesper Jansson måste ju satt på helvetes löner i så fall då, eftersom han var tvungna att göra det här liksom.
Ja, man borde genomskådat det också, att Henkes utspel var inte alls att han var tvungen att säga på det sättet, utan det var ju snarare ett symptom av hur verkligheten såg ut, och då var han tvungen att köra den retoriken. Med Helsingborgs historik och hur när kommunen har gått in och räddat dem så är det uppenbart att de har inte lärt sig särskilt mycket. Nej. Det är tydligen riktigt illa. Jag har inte tittat närmare på siffrorna själv. Men...
Ja, men det är klart att illa när de går ut. Alltså, normalt brukar ju klubbar inte... Jag menar, Göteborg gjorde väl ett minusresultat här nu på 10-15 miljoner i år. Alltså, allt snack innan var ju att de hade ett ganska bra år. Alltså, det är ju rätt ovanligt att folk går ut, eller klubbar, föreningar går ut och säger att fan, det är helt åt helvete. Liksom. För att det är ju ingen signal man vill skicka. Man vill ju skicka en signal om att man är en ganska välmående förening. Och nu går de in eller går de rakt ut och säger i tidningen att fan, vi mår skit liksom.
Mm. De har ju inga sådana här spelare de kan sälja för mycket pengar heller.
Nej.
Det känns som att de...
Ja, det är väl Jordan då. Han har ju fått ett sånt genomslag som han får med de målen han gör, och det blir stora nyheter i England. Det finns säkert någon liksom klubb som skulle kunna chansa, som har jävligt gott i Premier League ställt liksom att ta in. Ja, men vi tar in Henkesson och fan, han gjorde ju snygga mål här och så. Det har man ju sett för.
Absolut, men jag tror inte Henke kommer med på att Jordan Nej. Sticker, utan Nej. Henke vill nog kvar och ha honom i Allsvenskan ganska länge. Så
han vet ju vad det handlar om man vill bygga en riktigt bra spelare på sikt. Liksom. Ja. Då ska ju inte Jordan gå nu, för då kommer han ju ruttna i något reservlag någonstans.
Ja, och hade jag varit en scout så hade jag väl tittat på ytterbackarna i så fall, Lennart Kraft och Jero Oronen som är både unga och män med massa avdragsrutin redan, men ytterbackar får man inte jättestora pengar för. Nej. Även om de håller en väldigt hög nivå, tycker jag, båda två. Och ja, man ser att det är karriär som kommer gå långt båda två.
När vi ändå är inne på värvningar där, så har vi haft ett avslut på de svenska klubbarnas möjlighet att handla in spelare. Och om vi stannar lite vid Helsingborg där, så det är lite intressant att de hämtar hem Radepica, för det föreslog ju faktiskt att IFK Göteborg borde ha gjort. Alltså att där har du en klok gammal räv liksom, som kan göra nytta. Tror du han kommer göra det i Helsingborg då, eller?
Ja, jag tror det. Nu berättar jag väl säga att jag inte visste hans status. Sist, det vet jag inte nu heller, men jag tror ju absolut att det är rätt typ även i Helsingborg, för att alla lag behöver en klok anfallare med någon slags garanti för att det blir poäng. Och med tanke på att Helsingborg idag valde att satsa på honom, så tror jag fortfarande att Göteborg hade haft nytta av en sån värvning. Sen kanske inte det var möjligt å andra sidan. Han är väl 35 och han Han spelar väl kanske en och en halv säsong till.
Han är ju knutet till Helsingborg då, även om hans barn nu spelade fotboll i Malmö FF, såg jag någonstans.
Ja, för att de tyckte att Helsingborgs ungdomsverksamhet inte var i närheten så bra som Malmö. Så det var ju ganska intressant faktiskt.
Det har de väl också en poäng i så sätt. Malmö är väl en av de ungdomsverksamheter som håller högst anseende. Sen så när det gäller att slussa fram talanger så har Malmö varit en helt annan väg. Liksom. Alltså ta det in i Malmö FFs A-lag som en ung lovande talang. Var det Chibiki, det är rätt Kron och det är rätt många som har försvunnit. Det är väl egentligen bara Rakip som av den här lovande kullen underifrån som får någon speltid egentligen.
Ja, så är det ju. Pontus Jansson, Filip Helander var ju liksom i något år tidigare. Ja. Men absolut, sen börjar ju Malmö värva tyngre och större helt enkelt. Men jag tror de har en långsiktig plan, för det känns lite som att det var en paniklösning nu när de bytte ut precis hela laget. Att man, och dessutom hade de här ekonomiska musklerna, att man plockade in spelare, så lite äldre etablerade spelare. Så jag tror det finns en sån vision om att man ska ha de profilvärvningarna man är övrigt att bygga underifrån. Men ja, det är en nackdel om man ska spela i Champions League-kval och så vidare. Då har man kanske inte det utrymmet. Som andra klubbar, ja. Till exempel AIK är väldigt bra på det. Även om de är med i toppen så satsar de ju på sina unga spelare som kanske inte är riktigt redo men som får tiden att bli det.
AIK är bra på det. Norrköping glömmer man ofta bort i det sammanhanget. De är ju väldigt duktiga på det också. De andra lagen är inte så imponerade av det perspektivet. Alltså IFK Göteborg är väldigt svårt att få fram egna unga. Det är väl egentligen bara Gustav Engvall som visst, de har några Bjärsmyr och Gustav, alltså liksom kulturbärare i laget, men inte nu som kommer fram nu, så är det ju inte bara Gustav Engvall, och han hämtade sig från Kalmar då som 16, 17, 18-åring eller vad han nu kan ha varit liksom. Så att inte så imponerande. Norrköping jättebra på det, Wahlqvist bra exempel, Dagestål har inte fått spela så mycket nu men är liksom där och Nosa Nyman är egen, där finns det rätt mycket.
Elfsborg är bra på det.
Elfsborg är bra på det.
De plocka spelare i 16-17 års åldern från små orter ute i landet och sen skola in dem i sin i gymnasieåldern där med sin akademi och sen få in dem i A-laget. Där jobbar de ju väldigt konsekvent.
Djurgården har vi väl inte så många exempel. Det är väl Emil Bergström som har gått den långa vägen där i dagens lag. Men Rabti är ju hämtad, även om han är ung liksom, så är ju han hämtad precis som Karlström och flera av de andra.
Björkström. Och vilka det är? Ja, de har ju haft vissa exempel på spelare som gått upp i sig, till exempel Tibbling.
Tibbling är ett bra
Helt
rätt, men han tog ju sitt kliv till elitfotbollen i Djurgården, får man ändå säga. Han kom till Djurgården när han var 15-16 eller någonting. Så.
Ja. Han bedömdes vara för liten för romerpojkarna. Och det ångrar de nog ganska fort.
Det gör de nog. Värvningar i övrigt då? Jag tyckte inte att det hände så mycket som rörde till eller ritade om den allsvenska kartan egentligen den här sista dagen. Det var IFK Göteborg tog in en dansk mittfältare, Mats Albeck. Kommer säkert göra nytta där, även om liksom, även hans status är lite så här halvtveksam, men det känns som att en spelare som kan vara riktigt bra i allsvenskan.
Det låter ju så, om man kollar hans CV, han blev väl utnämnd till bästa spelare i var det till och med i hela ligan i Danmark, eller var det möjligtvis i Midtjylland, men de har ju annars sedan ett topplag.
Men... Ja, sen har han erfarenhet från franska högsta ligan och så vidare, så att där kan det väl kanske finnas en kvalitet, även om han liksom inte har tagit det där sista klivet till landslag och så att det är väl ingen superstjärna de har fått liksom, men det får man ju inte heller om man inte har den plånboken. Malmö gjorde ju allt sitt innan egentligen, låg ju stilla där. AIK släppte Lundholm va? I Norrköping händer egentligen ingenting med, så att
Norrköping är frågan om de lyckas
behålla Kujovic då.
Exakt.
Eller Nyman som det sägs att det är folk som rycker också. Han är ju i en bättre ålder så att säga.
Ja, och fönstret är ju öppet.
Och blir av med,
ja. Till. Men inte för köpa, för då har vi haft en deadline day. Men den deadline day är ganska odramatisk.
Det kändes lite så.
Ja.
Men för att göra en radioövergången då, så ett lag som har värvat, eller det lag som kanske egentligen har värvat mest in, det måste väl nästan vara Hammarby va?
Ja, det har de. Det är lite konstig värvning tyckte jag med Jakob Olof här. Jag tycker de har, nu har de fyra anfallare. Pablo Pinones Arsöks har på sig varit skadad. Men det känns som att fyra anfallare på ungefär samma nivå och då tre spelbara. Jag tror inte Jakob Olof är någon som höjer Hammarby så mycket, utan nu har de har redan gjort sina värvningar tycker jag, plocka in den typen av spelare som ja, håller en okej allsvensk nivå. Om de ska ta sig vidare så måste de börja satsa på riktigt, riktigt spetsiga spelare, för att nu har de grunden att stå på.
Men jag tycker att det kändes lite med Hammarby som att okej, de provar anfallare på anfallare på anfallare, och nu värvar de anfallare på anfallare på anfallare. Är inte Nannes liksom, jag har ju blivit påsprungen på gator och torg precis som du, alltså att Bayern-fansen vill ju att Nannes ska släppa det här jävla en-forwards-spelsystemet, och Nanne håller hårt fast vid att han ska utveckla svensk fotboll. Om man kollar på de lagen som brukar vinna allsvenskan, det är ju aldrig något lag som vinner allsvenskan med en forward, utan det är ju 4-4-2 som vinner allsvenskan.
Ja, det har du kanske rätt i.
Ja, det har jag rätt i. Ja. När fan vann ett lag med en forward allsvenskan, det händer inte.
Nej. Folk på gator och torg, i mitt fall en taxichaffis. Det är en journalistisk dödssynd att citera taxichaffis.
Det är det. Man får bara göra en gång i sitt liv. Ska du bränna det här i den här podden? Ska du verkligen göra det?
Det känns rätt taffligt. Men visst, jag får göra det. Det var en äldre man som tyckte de skulle gå över 4-4-2. Han var född på Söder, men han höll ju inte på Hammarby egentligen. För att han var född på Västra Söder. Och då höll man ju på Reimers sam.
Ja,
okay. Reimers Holme.
Man vill ändå se en förändring.
Det säger han, det är den här mannens ålder. Men han vill ha 4-4-2. Ja. Han sa att sen Besara stack så har Hammarby inte kunnat prestera någonting framåt. Och det ligger väl faktiskt lite.
Ja, för min magreflektion var ju att man var fan, det är klart du ska hålla fast med vad du har kört på Nanne. För jag har ju också blivit påsprungen på...
Ja, vem var det då?
Ja, det var en trevlig lirare på Pressbyrån i Sundsvall där, som var på väg hem dagen efter matchen, och vi skulle på samma tåg liksom, och han tog mig i kön där när jag skulle köpa med en dosa snus och ja, tyckte att Nanne helt enkelt måste släppa på sina principer och så. Jag viftade väl bort det då, men nu har liksom den här tanken fått gro lite i magen, och de värvas som sagt spelare och jag menar, jag tycker att Hallenius är en jävligt duktig fotbollsspelare i grund och botten, men får han inte rätt understöd så funkar det liksom inte. Och Nanne pratade om att han ska utveckla svensk fotboll. Du utvecklar inte svensk fotboll med liksom Filip Haglund och Erik Israelsson på ett centralt mittfält. Johan Bergson tycker jag är bra, men jag vet inte, det haltar lite Nannes projekt. Så att det är väl ingen större, vad fan, gå över till 4-4-2 som alla kan. Nu har du ett gäng forwards som går runt på liksom, låt de formstarkaste starta och att de kan utveckla varandra liksom, för att det gör väl varken från eller till liksom de här sista matcherna bara för att säkra det här och ta hem det, så de inte dras med i någon bottenstrid då för Hammarby skull, kan man tycka. Så att, ja, jag är nog på supportrarnas sida i den här frågan.
Mm, jag är med folket också.
Folket står upp för att Nanne Bergstrand måste nu överge sitt spelsystem och gå över till 4-4-2.
Ja. Nu imorgon ska jag faktiskt till Grimsta och titta på Brommapojkarna mot Jönköping Södra.
Ah, spännande.
Mm, för att Jönköping Södra har alltså 12 poäng ner till kvalplats. Mm. Ner till kvalplats, alltså. De har 45 poäng i serieledning. Sirius som ligger trea, 33. Hästoligarken har inte förbjudit dit i någon stor... vad var det? Korruptionsskandalen och sånt här.
Nej.
Nödligen. Hästoligarken.
Nej, nej.
Okej, då skiter vi den då. Du har glömt det helt och hållet som vi pratade om i fjol.
Nej, jag vet inte vad du pratade om.
Nej, det var ju konstigt. Då går vi tillbaka till Jönköping då. De kommer i alla fall gå upp med all sannolikhet. Sirius, som inte har en hästoligark i bakgrunden, ligger på kvalplats, men så är det Östersund som har 41 poäng. De har alltså 8 poäng ner till den här kvalplatsen och har också en jättechans att gå upp. Och vi har ju fått lite napp nu ju.
Ja,
vi är inte så lite napp heller.
Nej,
kan man säga.
Vi efterlyste ju fakta och information om detta Östersund. Det ska bli mycket intressant när du åker dit och ser Jönköping Södra. Men det känns som att vi har berättat historien om Jönköping Södra. Det handlar ju mycket om, ska han spela på Stadsparksvallen som är ju efter Örjans vall, eller kanske i paritet med Örjans vall, den finast belägna elitfotbollsarenan. Den ligger ju fantastiskt vackert där uppe på höjden med utsikt över stan och kyrkan som några satanister brände ner, som gjorde ett reportage om när jag var på Slits för herrans massa år sedan. Genuin fin arena, men den håller ju inte riktigt. Ja, exakt. Och du liksom, du ser ju inte de här arenorna så ofta idag liksom. Jag gjorde en arenagranskning här nu för ett tag sedan när jag rankade de bästa arenorna. Då kan man tyvärr inte ta hänsyn till läge, kände jag. Rankade Örjansvall rätt, jag tror näst sist liksom. Falkenberg är ju den överlägset sämsta, för det är ju ingen arena, det är en idrottsplats. Jag hade Swedbank i Malmö då, topp. Och så hade jag väl Tele2 och Guldfågeln och Gamla Ullevi, Borås Arena och Friends 6 liksom. Det var väl toppen liksom. Men Stadsparksvallen, om de nu kommer spela där liksom, eller hur de nu gör, kommer ju bli en extremt vacker arena att besöka, men det är ju ingen bra fotbollsställe att spela fotboll på tyvärr.
Nej, det var arena-rankingen. Ska vi ta det snabbt då först? Fick du några mothugg där? Eller?
Nej, egentligen inte alltså. Jag har nog aldrig gett mig in i ett så känsligt ämne som arenor. För det är ändå hemmet och borgen, utan att få några som helst reaktioner. Så att på något vis måste jag lägga ett jävligt rätt. Och då
eller så var det inte plusslåst bara, så då brukade det vara ganska stilla.
Ja, men det var inte det i början, okay. Utan det var upplåst från början och sen så låste de, för att när det blir när det inte liksom är dagsaktuellt då, så släpper de. Nej, så att det var inte så mycket reaktioner på det. Men jag vet, har du några synpunkter eller? Swedbank 1, Tele2, Guldfågeln 3, Gamla Ullevi 4, Borås Arena 5, Friends 6, 7 Olympia, tror jag 8 Nya Parken, 9 Bravida, 10 Gavlevallen och så vidare. Jag kommer inte ihåg exakt, men ungefär så. Ja, du hör vad jag är på väg.
Ja, du var imponerande. Du tog topp 10 ur minnet. Nej, jag tyckte det såg ganska bra ut. Eller de såg bra ut, jag tittade ganska fort. Så det är möjligt om jag hade dissekerat det. Kanske, jag vet inte, kanske vill jag flytta på någon hit och dit som man tycker om det inte är exakt samma.
Men det var inga generalfel i alla fall.
Nej, det tyckte jag inte.
Men håller du med om att Swedbank Arena är Allsvenskans bästa arena?
Ja, det är den och Tele2 som är bäst i vart fall. Jag tycker Tele2 är lite bättre som arena betraktad. Men så är det ju gräset då på...
Det tog jag i och för sig ingen hänsyn till i det här. Jag sket i underlaget faktiskt. Jag kände att det går liksom inte att... Alltså nu handlar det ju ändå om, det här är ju någon form av publikperspektiv liksom, hur är det att komma till en arena liksom, så att då sket jag faktiskt i underlaget, jag la inte in det som en faktor.
Nej.
Men jag håller med dig i sak att det är klart att det är jävligt trist att det är konstgräs på Tele2, det hade ju varit ett minus, men för folk som går dit liksom så.
Ja, de är ju jäkligt tajta och bra liksom, om man får en exklusiv känsla utan att det blir plastigt. Däremot tycker jag båda har lite... Det är ju bra att det inte är plastigt, men det är lite betong i känslan på båda två faktiskt. Och det är lite synd. Malmö har de här betong, vad ska man säga, delarna, alltså nere vid planen där, som gör det lite öststatskänsla. Och Tele2 har en betongbakgrund högst uppe på långsidorna som också är lite så död yta på något sätt. Liksom. Men det är ju rätt... små anmärkningar i sammanhanget.
Ja, men du tar ju upp något som är intressant där, för att jag har ju varit nu både på Bravida Arena som är Häckens nya då och Gavlevallen, och där är också det består, eller den första känslan är just betong, framförallt kanske på Gavlevallen. Alltså de här arenorna, nya arenorna, de bör ju påminna så jävla mycket om varandra, om man då tar det rent estetiska. Det är ju inga arenor idag egentligen, de nya, som sticker ut särskilt mycket. Möjligen Tele2 då, som utifrån betraktat är ju rätt cool liksom. Den ser ju rätt schysst ut.
Ja.
När du kommer om du åker på vägen där liksom och ser den. Särskilt kanske i mörker då. När den
är upplyst i klubbfärger,
ja,
som den är.
Ja, men det är rätt schysst liksom.
Ja.
Men annars börjar de ju påminna, och tydligen så finns det ju, liksom en mall 1A, om det nu var något företag i Holland eller vad det är som har tagit fram den. Okej, så här ska liksom en modern fotbollsarena vara, och så får man liksom, ungefär som när du plockar ihop din bil, så kan du sätta på lite olika liksom, ja, du vill ha kameror och backkameror och bla bla, du kan liksom lägga till lite, blir lite dyrare och så vidare, men det finns liksom en modell, och sen kanske de skiljer sig lite grann då, men det kommer bli rätt tråkigt tror jag efter ett tag liksom. Men alla arenor, det finns inga Örjansvall och det finns inga Stadsparksvallen kvar snart kanske, utan för då kommer någon jävla betongklump där.
Mm. Det är på gott och ont. Det är mest gott trots allt. För det är riktiga fotbollsarenor.
Ja, det är riktiga fotbollsarenor. Och sen får man ju tänka på säkerhet och grejer. Vi pratade om bengalerna här tidigare. Alltså, det är klart att det är så här träläktar och att det finns en poäng liksom. Att det är säkert och att det finns bra utrymningsvägar och att det är enkelt för folk att komma in och att det finns avgränsningar och så vidare. Det är väl någonstans tyvärr där man måste landa.
Ja. Nu kommer jag på en liten invändning jag hade. Jag nu har haft Kopparvallen lite högre upp. Jag tycker den ombyggnaden blev ganska bra faktiskt. De gjorde om läktarna. Ja, men ganska bra, men i och för sig väldigt små medel. Den skulle jag nog peta upp några hack, tror jag. Det skulle nog vara min enda.
På vems bekostnad?
Ja, jag vet. Jag har inte
ska, ska du ha en ny förbundskapten så måste du alltid ha ett förslag på vem som tar över.
Ja, men jag
citerar Lars-Åke Lagrell när Lagerbäck hade suttit för länge.
Ja, jag lägger fram en mjuk åsikt. Då, så man får, du får känna lite på den. Liksom. Kanske upp med den lite.
Jag köper det. Ska vi gå tillbaka till det vi egentligen skulle pratat om i den här punkten då? Alltså,
ja,
Jönköping Södra där. Jag hade ju kunnat dra en utläggning om att när jag var nere och lirade boll med ex-flickvännens grabb så träffade jag Martin Mutumba och hans grabb. Han var där liksom och lärde honom att dribbla. Och Martin Mutumbas grabb, han är ju ute i många äpplen höga. Alltså. Han bor ju i Solna där, så jag tänkte att när du drog upp BP så var det Mutumba du skulle prata om. Men det var Jönköping Södra.
Jag ska ju försöka prata med Mutumba. Men han sa ju ändå sedan att han gjort sin sista intervju.
Nej.
I Expressen.
Nej, men det viftade han bort när jag träffade nere på gården.
Alltså?
Ja, nej, jag tror nog han kommer göra fler intervjuer. Det är du inte oroa dig för.
Det tror jag också. Det svänger fort.
Ja.
I Mutumba-branschen. Men det var väl Östersund.
Just det, vi har ju fått en
tung info.
Ja, vi har ju fått en mail då från Ronny Sandahl som ju är en stor kulturpersonlighet numera. Även om han en gång i tiden mer eller mindre var inneboende hos mig i min trerummare i Skärholmen och tyckte sig vara för fin för att skriva om Big Brother för Aftonbladet. Men då satt vi och tittade på Big Brother med sån här 24 timmars abonnemang istället, så att han var egentligen lite intresserad av det. Numera
som en fin tid.
Ja, det var fin tid och Ortsjö, en gammal lirare från Uddevalla var där och det gick en och annan flaska hembränt. Det var Ronny Skandal kallade man på den tiden. Nu har han ju en högt och aktad filmregissör och har gjort filmen Svenskjävel som ju har hyllats på var och varannan gala och har gått rätt bra på biografen här i Sverige också. Han tycker till lite i fotbollsdebatten då och då med blandat resultat just där, men en duktig regissör är det ju. Han har ju kommit med ett instick om Östersund då, för han var där med sitt författarlandslag, Oskar Månsson. Vad fan är det han säger egentligen? Du vill inte läsa hela detta gigantiska mejl, men du kan ju ta essensen.
Ja, precis. Han var ju där med författarlandslaget som sagt. Och det börjar åtminstone så här, får vi läsa lite i alla fall.
Ja, ja.
Vi var inbjudna där av den rätt underbara Sol och Våra ordförande Kindberg.
Det är en bra beskrivning.
Som ville, jag sa ju att jag hade fifflarvibbar på.
Ja, du hade fifflarvibbar. Vad heter han med dig?
Daniel Kindberg.
Daniel Kindberg, det är alltså Östersunds ordförande. Han beskrivs av Oskar Månsson som en fifflare och av Ronny Sandahl som en Sol och Vårare.
Ja, men ingen av oss har någonting på honom.
Nej, så det ska vi säga. Att vi, här hänger vi oskyldig helt enkelt.
Ja, precis. Kindberg som ville att vi skulle hålla en workshop om skrivande med killarna. Klubbens tanke var att sammanställa en bok med en novell från varje spelare. Och det här...
Det är intressant.
Resonemanget. Ja, jag var ju där och pratade med Kindberg om just det här också. Jag fick ju lite känslan av att... Alltså, det är klart jag ville nämna det. Jag vet att Offside hade skrivit om det tidigare också. Men jag ville liksom inte lyfta fram det här som ett fantastiskt framgångsrecept. Det kändes lite, vad ska man säga? Alltså,
det tog emot lite.
Nej, men lite sökt på något sätt nästan. För att det handlar ju trots allt bara om att vinna fotbollsmatcher. Och det gör man oftast på plan. Men visst, det finns säkert en poäng i det liksom, att de vill utveckla människor. Det här fallet handlar det om att de ska få spelarna att ge sig ut på en okänd arena, testa sina gränser och på så sätt liksom bli modigare och mer plocka fram någonting hos sig som man sen kan använda i gruppen och använda sportsligt.
Ja, Ronny Sandahls exempel då, han tar upp en spelare som heter Jonas Desai, en mittfältare som hade stora problem med vad han egentligen skulle skriva om. Och sen till slut kom han ju på det fullständigt geniala då, den här Jonas Desai. Jag får inte spela längre. Jag kanske ska skriva om det. Liksom. Mm. Och enligt Ronny Sandahl så resulterar det här liksom i en helt makalös fin betraktelse av hur jävla jobbigt och illa det är och helt plötsligt behöva sitta på bänken. Liksom, att du får inte vara med längre. Liksom.
Mm.
Det är ett perspektiv som vi ibland tar upp, liksom, men som är lite, också lite svårt att ta upp i vårat synvinkel. För att jag menar, utgångspunkten är ju alltid att tränaren tar ut det bästa laget. Liksom. De som inte får spela, det är inte så mycket mer med det. Liksom. Det är landslaget, det kan bli lite diskussioner om att han får inte spela och så vidare. Och går du som spelare ut och gnäller om det så betraktas du ofta som liksom rätt så här, ja, men du är ingen lagspelare och så. Men det finns ju så jävla, jag minns ju bara från när jag själv spelade fotboll, det är så jävla mycket känslor det är förknippat med det där med att hamna på bänken. Särskilt om du hamnar på bänken i ett läge där du känner att du faktiskt borde spela.
Mm.
I vissa lägen kan du köpa det. När jag satt bänken i en Chile, fine, inga problem. Jag accepterar det, de är bättre. Satt på bänken i Jonsered eller någon annanstans. Liksom, nej, fan, här borde jag spela. Liksom. Så det är enorma känslor i Svalda.
Mm.
Så att det är intressant att Ronny plockar upp det och också hyllar det. Liksom. Han säger ju dessutom, Ronny, då, att han tror att det här sättet liksom som de liksom försöker utveckla människorna i kombination med ett starkt näringsliv, deras sätt att scouta som vi kan komma in på lite senare, och en kärna av personer som jobbat i kontinuerligt i flera år, att där är skillnaden mellan Östersund och många andra klubbar. Och just det här sättet att scouta, det tar ju Albin Brandt upp i ett mejl som han har skickat till oss också. Han berättar ju hur liksom de hittar, de har två stycken analytiker och det är ju en förutsättning om man ska hitta spelare som Jamie Hopcutt till exempel, en ung engelsman som hämtades upp från Englands motsvarighet i division 8. Så det är klart att de jobbar ju jävligt ambitiöst, så att den här framgången som de har nu, den är ju inte given. Liksom. Det är ju ingen slump, det förstår man ju. När liksom ett fotbollslag som egentligen är en skidbacke helt plötsligt är på väg upp i Allsvenskan, så måste det ha gjorts någonting ordentligt där.
Mm. Jimmy Hapkott är en väldigt bra spelare också. Ja. Jag har sett honom ett par gånger, underdrift faktiskt, men som man blir imponerad av. Men det påstod Kindberg också, att det fanns ett sånt enormt svinn av spelare i åldern kanske 20-23 någonting, när man liksom gallrats ut en gång, men att det fanns massor med kvalitet att hämta då, många som kanske
som inte riktigt slog så tio,
ja, ett par precis, år till liksom. Som utvecklades lite senare. Han sa att framförallt i England då, och eftersom de har sina kontakter där med en tränare för England, Graham Potter, och dessutom är Kindberg personlig vän med Roberto Martinez också av någon anledning, jag vet inte varför, men jag tror han var där med Wigan eller Everton som var där och hälsade på sig där med hela laget också.
Ja.
Så de har i alla fall de vibbarna. En till anledning till att jag inte var så, alltså jag skrev ju som sagt om det här, vad de gjorde, men att, man inte bara, att jag inte bara ville köpa det rakt av efter att ha snackat med honom en timme. Var ju att de
utöver hade solovårar, vibbar och fifflar, vibrar.
Ja, men det var ju hela det här Libyen-projektet som jag pratade om. Det var ju efter Gaddafi, måste jag säga. Jag minns inte riktigt detaljerna, men det var efter Gaddafi hade försvunnit.
Försvunnit? Han sköts väl i en avloppsranna?
Ja, till och med det. Ja. Jag tror det var
lite för vattenrör i alla fall.
Jag tror det var The New Yorker eller någon, det var någon amerikansk tidning som hade en bild på det här groteska. När det var en kille, en ganska ung kille i keps som sköt honom. Han hade en sån här New York Yankees keps. Och så körde de rubriken Gaddafi killed by a Yankee fan. Körde de, det var liksom ja, rekord i osmakligt tidningsmakeri. Men då hade man i alla fall det, och även om Gaddafi var borta och det var något nytt styre där, så var det ju givetvis inte så stabilt i landet. Och det här projektet som var värt en halv miljard, det här avtalet som de tecknat med något mystiskt idrottsministerium där, har ju hittills inte mynnat ut i någonting. Det där borde man ju kolla på om man hade möjligheterna.
En kuriosa då är ju tränaren och Graham Potter som har varit där sedan 2010. Han var ju själv fotbollsspelare och spelade i West Bromwich. Han har besegrat Manchester United med 6-3 i en match för många herrans år sedan. Så att den gode Potter, han kan väl då uppenbarligen sin fotboll.
Ja, jag minns det där. Just den matchen, 6-3-matchen, var helt sjuk. Så det var kul att
Potter var det den galna matchen där?
Det var ju Swansea som var i Östersund förresten.
Ja.
Det skriver den här Albin Brandt också.
Just det. Ja, men det var den galna. Det är ju ändå i närtid liksom. Det kommer jag någorlunda ihåg.
Ja, det är en Premier League-klassiker på minstens
sätt. Just det. Så är det. Vi efterlyser givetvis mer information om Östersund. Alltså, vi har ju långt ifrån granskat färdigt den här sol- och våraren, snedsträck, fifflar, ledan, Kindgren då. Och än hårdare kommer man granska som man tar upp Östersund i allsvenskan. Kindberg, vilket det ser ut som att han gör. Vi har en punkt kvar på vårt program. Vi ska lansera en ny programpunkt och den heter Vi vet allt om allsvenskan och vi begär in frågor som vi besvarar. Vi har redan fått en helt fantastisk fråga som vi inte kommer att kunna besvara i detta avsnitt. Nämligen, vad fan hände med Van Rosens pokal? Står den och samlar damm någonstans? Står den på något museum? Något nazimuseum någonstans?
Nürnberg.
Ja, eller är den nedsmält till... silver. Var är den helt enkelt? Det ska vi ta reda på till nästa gång. Det uppdraget vi fick idag det var att ta reda på hur många matcher Raul Kukau spelade för Malmö FF, även kallad Jöken. Han blev ju en profilvärvning i Malmö FF, men det gick inte så bra för honom, Oskar, för att han blev typ utvisad det första som hände.
Han var ju känd som Röde Raul. Raul Kouakou, stavas det, jag tror det alls. Kouakou, ja skitsamma. Känns som Röde Raoul, spelar norska ligan, en ivorian, för att han fick så mycket röda kort.
Varför kallas han Jöken då? Det är det första som står om på Wikipedia.
Ja, men det var väl folk som inte kunde uttala hans namn, precis som han som sa Koko istället.
Jaha, okej.
Okay. Så blev det väl Jöken.
Jaha, ja, det var en logisk förklaring.
Ja. Det borde väl du som göteborgare att köpa.
Absolut.
Alla gånger. Men han... gjorde ju inte så stort avtryck i Malmö som spelare.
Nej, men... han gjorde 6 matcher, varav 5 från start under de 2 åren han var i Malmö FF. Kan vi lägga till innan han lånades ut i Viborg. Så att, inte så mycket mer. Men han gjorde avtryck på andra sätt.
Ja, det får man ju säga. Han förstörde Christian Järdlers karriär för all framtid.
Jag skrattar, men det var en rolig incident.
De nickade ihop, eller? Och Kouakou, Jöken... nicka så brutalt, om det var Christian Järdler, om han liksom drog hela käken eller om det var liksom han fick en fraktur. Och Christian Järdler var inte så gammal, han var 25 och hade lite...
Nej,
detta var 2007.
Okay, ja.
Men han hade ju åtminstone, han hade ju nästan varit på den nivån att han skulle bli landslagsspelare och sånt. Då hade han i och för sig återvänt till svensk fotboll och kanske inte riktigt höll den statusen. Men efter det så kom han aldrig tillbaka, så han hade liksom problem med huvudvärk och om det var en migrän eller någonting också. Så att den karriären tog slut med det mindre.
Är du aldrig nyfiken på varför Hasse Borg egentligen värvade honom?
Nu händer saker.
Nu ska vi ringa upp Hasse Borg här. Ja, vi ska höra här om vi får tag på Hasse Borg nu. Ja, signalerna går fram. Jag har inte fan inte använt det här numret på många år kan jag säga.
Bästa affären. Efter Zlatan, eller tvärtom.
Ja, det vet jag fan alltså. Vi ska se om Hasse svarar. Verkar vi i och för sig inte göra, men då har vi i alla fall gjort ett gott försök.
Välkommen till Telenor röstlådan.
Helvete, det är för dåligt alltså. Ja, han svarar inte. Vi får se om vi får tag på Hasse vid ett annat tillfälle. Något mer matnyttigt om... Jöken, som vi verkar nämna innan vi stänger butiken för den här gången och börjar leta rätt på Van Rosens pokal.
Van Rosens pokal är väl ett av Sportbladets bästa avslöjande någon gång.
Ja, får man ju säga.
Vi som grävde fram att det var en gammal nazist som hade namngett.
Det var ju känt innan, men vi tog fram det med kraft liksom och publicerade precis innan allsvenska guldet 2000 tror jag att det var. Liksom. Så att... det var inte ens Sportbladet egentligen, utan det var 2 frilansjournalister, men vi publicerade i Sportbladet.
Ja.
Ja, det är en otrolig historia.
Ja.
Och sen byttades den ut till Lennart Johanssons pokal och så fick han se Hammarby lyfta den då första gången den lanserades. För Hammarby vann ju allsvenskan då 2001. Och från början ville ju Lagrell och kompani, de tyckte inte det var så mycket att bry sig om. Liksom. Det är ingen som tänker på den här pokalen. Kommer från Mån Rosens då, men sen blev det ett jävla storm mot det, så då fick de ju införa en ny pokal.
Ja. Men till nästa vecka tar vi reda på det.
Amen.
Och det borde ju finnas en så pass bra story att man borde skriva om det.
Ja.
Det känns som att här finns ju någonting. Man borde skriva ett helt reportage om. Absolut. Oavsett vad som har hänt.
Det kanske kan bli en poddserie så här, du vet, om jag är ju mördare nu, var och annan podd liksom, så här, han gjorde inte det mordet och det där mordet är olöst och så vidare. Vi kanske skulle live gå igenom hur vi jagar med Rosens pokal. Det kanske kan bli en fantastisk succé eller inte.
Det gör vi.
Ska vi tacka för den här gången då. Tack alla som har lyssnat. Det blev ganska långt. Det blev 90 minuter inklusive eller plus en tilläggsminut här nu om jag räknat rätt. Så vi nog fanns ute där i en halvtimme snart alltså. Vi ska gå ut och ta en snus och skicka ut det här programmet. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi är tillbaka från Folkets podd 51% på nästa vecka.